Är ni beredda för en predikan? Bra. Då ska jag predika för er här, inte allt för långt, men jag ska predika ett ord som en sak som ligger på mitt hjärta och som också kanske ligger i tiden. Jag ska predika om vad är det att vara en kristen? Vad betyder det att vara en kristen? Vi lever i ett så kallat kristet land, kanske du har hört. Där ungefär 85% hör till en kyrka eller en församling. 1860 så hörde 97,7% till den lutherska kyrkan. 2009 hörde 79,1%, så det har lite avtagit. Men fortfarande så hör cirka 85% av Finlands befolkning till en kyrka eller en församling. Vi firar den här helgen, Alla helgons dag. Fast en del vill fira Halloween, så åtminstone till vår kultur hörde att vi firar Alla helgons dag, som är en kristen helg. Och snart om hörnet, och betydligt snabbare än de flesta hinner städa, så kommer vi att fira jul. Som också en annan kristen högtid. Och mitt behov, eller min mening här, är inte att racka ner på någon av högtiderna på något sätt. Men vad betyder allt det här? Ger det samhälle som vi lever i, som är verkligen översköljt av kristen prägling, både i vår lagstiftning och i våra traditioner och så vidare, ger det en rätt bild och en rätt förståelse av vad det är att vara en kristen? Och jag tror att kanske ganska många av er skulle kunna svara så här rent spontant att nej, det gör det inte. Bara för att bo och bygga och leva i Finland, så betyder inte att jag har en klar och tydlig bild av vad det handlar om att vara en kristen människa. Därför tycker jag vi ska kunna ägna några minuter här åt att reda ut det begreppet. Låter det som en bra plan? Då gör vi det. Just nu i Finland kan man verkligen fundera på just den här frågan. När ett uttalande från en politiker gör att tiotusentals människor skriver ut sig ur kyrkan. När jag hör det här så frågar jag så här. Att, vad har då kyrkan betytt egentligen för de här människorna? De här 30 000 eller hur många de nu var. När ett uttalande från en politiker gör att man går in på RA Kirkost eller vart man nu gick in. Och så klickar man i att man vill inte höra till kyrkan. Då börjar jag fundera. Att, vad har det riktigt betytt innan man klickar på det här klicket, att verkligen höra till kyrkan? Vad har det betytt för den människa som gör så här? Och jag tror att vi behöver verkligen försöka definiera vad det är att vara en kristen. Och när vi gör det, så vill jag inte att vi ska definiera vad det är att vara en kristen genom att säga allt som vi är emot. Tycker ni det låter som en bra idé? Ibland får man den uppfattningen om kristna att vi är emot det här och vi är emot det där och vi är emot det här och det här och så vidare. Men jag tycker det inte är en bra idé överhuvudtaget när man ska definiera någonting att säga vad man inte. Det var som Jonas Helgesson som var här på ECE-påsken här för något, när var han, i fjol? Just det. Och han var här nu för en vecka sedan i Korsholm på Vuxeninstitutet och hade en föreläsning. Och han sa så här att när han ska säga vad han heter, så säger han ju inte så här att hej, jag heter inte Kent. och det där tyckte jag är en ganska bra sak, för vi ska inte definiera oss själva på basen av vad vi inte är. Utan vi ska definiera oss själva på basen av vad vi är. Okej? Okay? För att förstå det här så ska vi försöka se på hur det var tänkt lite från början. Hur det här har uppkommit. Och när vi läser Bibeln så märker vi det att i början kallades man inte alls kristen. Det är ett senare på att ordet kristen kom egentligen i Apostlagärningarna 11 och 26. Där det står så här att det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Egentligen det sätt på vilket det här ordet uppkom var det att det var ett skällsord. De kristna. Det var ett skällsord. Och för att möta det där, jag tyckte de var ganska smart för den första kristna tiden. För att möta det där så tog de det där till sig när någon sa att du är en sådär kristen. Och så nästa gång de presenterade sig, jag är kristen. Så tog man udden av hela den där grejen som var menad för att förlöjliga. Och så gjorde man det där till det namn man hade. innan det här så kallades efterföljarna någonting sånt här. De var efterföljare av den vägen, sa man. De var vägens folk. I Apostlagärningarna 24 och 14. Det här är när Paulus har blivit tillfångatagen och ska stå inför Felix som fanns i Caesarea. Så står det, men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna. Han bekände helt klart, jag hör till den här vägen, och vissa tycker att det är en sekt. Så man kan ju säga så här, att inte så jättemycket har förändrats på 2000 år. om man säger så. Men de sa, den vägen, det var det som definierade, det var en grupp med människor som hörde till en viss riktning. De som trodde på någon, de som gick på en viss väg. Men det ord som kanske mest av allt, i alla fall i Bibeln, används för det som senare kommer att kallas kristna, det är ordet lärjunge. Och jag tycker det här ordet lärjunge är kanske en av de bästa orden som förklarar vad det egentligen handlar om. Pastor Colin Dye som var här för några år sedan, han sa ju så här att eftersom det står att det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna, så får vi fråga idag att hur många kristna har vi idag som är lärjungar? Det är en ganska bra fråga, en fråga som jag kan ta till mig själv och som du också kan få ta med dig. Men en lärjunge är ju någon som följer någon. En lärjunge är inte en sån som hittar på sin egen väg och som är sin egen lyckas med eller de olika ordspråk som finns i vår värld. En lärjunge är någon som följer någon annan. I första Korinthierbrevet 11 och 1 säger Paulus så här: följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Följ mig som jag följer Kristus. Och som lärjunge så är då jag kallad att följa någon som heter Jesus Kristus. Vi är kallade att som lärjungar försöka förstå hurdan han är. Vad han vill, vad han tänker, vad han funderar. Och sen följa honom i hans fotspår. Så att om vi definierar kristen, om vi går tillbaka till det ordet, som en lärjunge som följer Jesus, så är det mycket mer än bara någonting som är ett kulturpaket, som är mässor eller gudstjänster, aktiviteter eller ceremonier. Om det blir vårt fokus, då kan vi inte kallas kristna. Eller hur? Därför kan vi inte kalla Finland ett kristet land. Mm-mm. Kristen, för det första, kan inte ett land vara. Kristen kan en människa vara. Att vårt land är genomsyrat av kristna värderingar i lagstiftning och sånt, det är någonting som vi verkligen ska tacka Gud för. Det är någonting mycket positivt och någonting mycket bra. Och borga för en rättvis behandling av varje enskild människa. Men kristen, det är en människa som har överlåtit sig själv åt Jesus Kristus. Inte en som uppför sig på något visst sätt. Kristna, de var lärjungar som var efterföljare och som gick på den här vägen. Om vi läser vidare i skriften och funderar, vad var det då som de här kristna, vad var det som gjorde de här kristna speciella? Vad var det som satte dem åt sidan? Vad hade de funnit? För om du läser till exempel Paulus när han skriver så här i Filipperbrevet 3 och 7. Där han skriver att allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som en förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdighet från Gud genom tro. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom som en död, genom en död som hans, i hoppet om att nå fram till en uppståndelse från de döda. Alltså när Paulus talar hela tiden så säger han, jag har funnit någonting. Jag har faktiskt funnit någonting, jag har fått tag på någonting. Och det här någonting som jag har fått tag på är så bra Så att jag är villig att tappa allting annat. Det betyder inte att för att vara kristen så måste du sälja allt det du har. Och för att vara kristen så får du inte äga någonting och så vidare. Det är inte det han talar om. Men han talar om att det jag har funnit, det är så bra att jag kan gå miste om allting annat. Bara jag får tag i det här. Det var det som gjorde att Paulus var villig att gå igenom också, som vi läste här, lidande. Han var villig att gå igenom besvärligheter. Han var villig att offra någonting. Därför att ett kristet liv kommer också att innebära att jag offrar någonting. Att jag ger upp vissa saker. Den här överlåtelsen som de första lärjungarna hade. Om du har en sån så behöver du inte en fyrfärgsreklam. Och ett pep-talk på 20 minuter för att orka komma på en gudstjänst. Om du har den överlåtelsen så behöver du inte att någon ständigt drar i dig och säger kom igen, kom igen, kom igen. Utan vad de här människorna hade, de hade hittat någonting. Så de var villiga att gå med det här hela vägen. De var villiga att gå i döden. Och de flesta av de första som började, de gick i döden. För den de trodde på. Och det här är någonting som skilde de här åt helt och hållet från den omvärld som de fanns. Och min fråga till dig är, kan du ge ditt liv för det som du har funnit? Ja, jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet. Jag funderade mest att ska jag orka om på möte idag eller inte? Då jag har så mycket som ska börja göras. Va? Det är inte alltid vi funderar i de här banorna, utan vi funderar i det liv som vi lever, där vi är upptagna med massa saker. Därför tror jag att det är så viktigt att du verkligen får uppleva att du har funnit någonting. Det är så viktigt att du får uppleva att det här som jag har funnit, det är faktiskt värt att offra för. Det är faktiskt värt att ge det bästa jag har, den bästa delen av mitt liv vill jag ge till Jesus. Det bästa jag har, inte bara sån här, de överblivna stycken, utan den bästa tid, det bästa jag kan ge, Jesus, det vill jag ge åt dig. Så här sa de, därför att de hade funnit det som var värt det. De hade funnit Jesus Kristus. Jag tror att så många av västvärldens kristna kämpar med motivationsproblem. Man känner sig omotiverad. Man känner lovsångarna kommer här och så, oj, ska vi måste stå idag? Eller så här, det behöver du ju inte göra om du inte vill. Det är inget ståtvång här i den här kyrkan om du funderade. Det är inte på det sättet. Men jag tror att många kämpar med motivationsproblem. Därför att den kristna tron har blivit andra saker än vad den egentligen var tänkt att den skulle vara. Okej? Hur tänker vi då? Karl Marx, sociologins och marxismens fader, säger religion är opium för folken, sa han. Och jag vet inte om jag håller med så jättemycket av vad Karl Marx säger och hans teorier. Men den här teorin, den är alldeles förträfflig. Det här är faktiskt en sann teori. Religion är opium för folken. Att införlivas i något sorts religiöst system som styrs av olika lagar och koder, hur du ska uppföra dig, hur du ska klä dig, vad du ska göra, vad du inte ska göra och så vidare och så vidare. Det är nog ett elände. Och det är ingenting som ger en överlåtelse och en känsla av att det här vill jag ge mitt liv till. Utan snarare tvärtom. Religion förslavar, förtrycker och föraktar. Den för människor in i lagiskhet och den för egentligen människor längre bort från det verkliga livet i Gud. Det som Gud har tänkt att varenda människa ska leva. Därför är livet med Jesus någonting helt annat än religion. Det är någonting helt annat. Det är som berättelsen i Bibeln i Matteus 13 och 44 om den här mannen som hittar skatten i åkern. Vi kan se den, att himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper åkern. Vilken businessman går och säljer allt vad han äger för att köpa sig någonting annat? Vilken businessman gör det? Alla businessmen gör det. om den skatt de har hittat är mer värt än allt annat som de äger. Eller hur? Så det var inte så att jag måste gå och sälja allt vad jag äger och han beklagar sig för frun där. Eller någonting sånt. Det var inte, utan han gömmer den så att ingen annan ska se den och komma först till vad heter den här platsen. Utan han gömmer den och så köper han den här åkern. Och så får han tag på den här skatten. Sånt är himmelriket, säger Jesus. Det betyder vad än du har som du tycker är värdefullt, vad än du har som du tycker att det här är nog värt att hålla fast vid, det himmelriket, att få tag på det, är mycket mer värt än allt det här. Eller som det står vidare i den här berättelsen. Himmelriket är likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper sig den. Det här är det att vara kristen. Det här är det att ha funnit Jesus. Jag säger, ja, men jag har blivit kristen och inte allting blev bra i mitt liv. Wow, du måste vara den enda på jorden typ som har upplevt någonting sånt. Va? Det är inte det handlar om. Men det betyder att få tag på Jesus. Det är att få tag på världens skatt. Det är att få tag på det som är bättre än allting annat som du kan uppleva på den här jorden. Det handlar om ett förvandlat liv. Det handlar inte om religiösa riter. Det handlar inte ens om att gå på möte. Utan det handlar om att få sitt liv förvandlat. Att få tillbaka relationen med Jesus Kristus. Att få tillbaka relationen med Gud som är din skapare. Församlingens uppgift, om vi talar om kyrkan och församlingen, det var lite där vi började. Då blir församlingens uppgift att forma och fostra verkliga kristna, verkliga lärjungar. Inte att dra en massa verksamhet. Okej? Okay? Församlingens och kyrkans uppgift blir ju att hjälpa människor som längtar efter att vandra vidare med Jesus. Att forma dem, att hjälpa dem att växa vidare som troende. Därför är den här församlingens vision vad den är. Vi talar om i vår vision så talar vi om fungerande relationer. Och den första relationen är naturligtvis relationen till Jesus Kristus, till pärlan, till skatten. För jag tror det är så jätteviktigt att få vara med och föra in människor i en levande relation till Jesus. Därför att vi tror att innan du har en levande relation till Jesus så har du en bit som fattas i ditt liv som inte kan ersättas med någonting annat. Det finns ingenting som kan ersätta relationen med Jesus. Du kan söka i prylar, du kan söka i vänner, du kan söka i karriär, du kan söka vad du vill. Så finns det alltid någonting som fattas när du saknar Jesus. När du saknar relationen till honom. Därför ibland i våra möten så ger vi tillfälle för människor att säga ja till Jesus, att ta emot honom, att få den här felande pusselbiten i deras liv. Och det är därför att församlingen önskar att upprätta människors relation till Jesus. Det ska församlingen vara upptagen med. Inte massa annat, utan att hjälpa människor som kan inte känna Jesus eller som har kommit på kant med honom eller som har tappat relationen till honom, att återfå en fungerande relation till Jesus Kristus. Sen behöver vi också varandra. Det här InTown var ett bra exempel på hur man kan bygga relationer till andra människor. Att bygga relationer, att ta hand om, ta vara på varandra, hjälpa varandra. Det är vår uppgift, därför att vi vill visa på Jesus för människor. Paulus säger så här i Filipperbrevet, det tredje kapitlet och tionde versen. När Paulus skriver det här, så skriver han det här i slutet av sitt liv. Och Paulus är den man som man säger, den här mannen måste ju verkligen känna Jesus. Han har skrivit över nästan alla brev i Nya Testamentet. Han har sett Jesus, Jesus sparkar honom av hästen en gång och allt möjligt. Men den här mannen borde ju verkligen känna Jesus. Men han säger i Svenska Folkbibeln står det, då känner jag Kristus. Men i Bibel, 1917 års översättning står det, så vill jag lära känna Jesus. Och kraften från hans uppståndelse. Alltså det fanns någonting i Paulus. Fastän han har vandrat ett helt liv upplevt det ena med det andra, så hade en ännu större längtan. Jag måste lära känna Jesus mer. Jag tror det här är ett hälsosamt kristet liv. Att man går med den här längtan. Okej, jag har fått upplevt en del, men jag vill ha mera. Jag vill ha mer av Jesus. Jag vill komma närmare honom. Jag vill uppleva att han kommer närmare mig. Jag vill känna Jesus och kraften från hans uppståndelse. Det andra som vi har och som vi upplever är viktigt i församlingen, det är att göra lärjungar. Inte bara att göra lärjungar, utan också att vara lärjungar. Vi vill vara lärjungar. Vi vill inte vara sådana som kan allt, vet allt och vet hur allting ska fungera. Utan vi vill vara lärjungar som följer efter Jesus. Matteus 4 och 18 står det så här om Jesus. Att när han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Vi tror att vara kristen handlar inte om att ta sig själv i kragen. Vi tror inte att kristen, det kan bara de vara som klarar av det här livet, som klarar av det här. Utan Jesus säger själv, om du följer mig så ska jag göra dig till lärjunge. Är inte det här ett bra deal? Ja, men du kan följa. Ja, men det, om du tycker att det är svårt att följa så kan du ta tag i honom då, Jesus. Och så följer du. Va? Den delen kan du. Men ingen av oss kan göra oss själva till lärjungar. Ingen av oss kan förändra oss eller kan på det sättet ta oss själva i kragen. Utan då behöver någon annan komma in. Och Jesus säger så här, att om du bara följer mig så ska jag göra dig till lärjunge. När du följer Jesus så kommer du att bli lik honom. Du kommer att formas till hans avbild. Du kommer att börja likna Jesus. Det är nämligen så att den man umgås med, den blir man lik. Och ju mer jag följer honom, ju mer jag längtar efter honom, så kommer han att bli en verklighet i mitt liv. Om du upplever att det svalnar i ditt liv, om du upplever att det är så mycket annat som drar, så behöver du dra dig närmare Jesus. Du behöver komma in på nytt igen i en intim relation, en intim gemenskap med Jesus Kristus. För då märker du att då blir du hungrig igen. Då märker du, då börjar du längta efter honom på nytt igen. Att vara och göra lärjungar. Vi vill göra det enkelt. Vi vill göra det förståeligt för var och en. Att du ska förstå, vad är det att vara kristen? Vad är det att vara en lärjunge? Vad är det att vara en som går på den vägen? Vi vill hjälpa varandra, vi vill lära varandra vad den vägen är för någonting. Och sen vill vi hjälpas åt och gå på den vägen. Mer komplicerat är det inte. Så min avslutande fråga till dig här idag, den lyder så här. Vad betyder ditt kristna liv för dig? Vad betyder det när du säger, när du kallar dig kristen? Vad betyder det för dig? Kan du göra som Paulus säger, för mig är livet Kristus. För mig är livet Kristus. Alltså han hade kommit till en plats där Jesus var så betydelsefull för honom att det var utgående från den här relationen han hade med Jesus som allting annat fanns, som allting annat fungerade. Och jag tror det här är någonting som var och en av oss är kallade till. För mig är livet Kristus. Alltså då hade han hittat den här pärlan. Då hade han hittat den här skatten. Det här som han sa, jag kan tappa allting annat, säger han. Men inte Jesus. Jag kan gå miste om allting annat i mitt liv. Men jag kan inte släppa taget om Jesus. Det här är ett uttryck från en lycklig människa. Det här är ett uttryck från en människa som inte hade det så jättehävt. Han var slagen, han var piskad och så vidare. Men han hade hittat den verkliga lyckan. För jag menar, ditt och mitt liv, det går i vågor. Eller hur? Det går upp och det går ner, det går hit och det går dit. Det är som prästens lilla kråka som brukar säga. Ibland för det ner i diket. Det är ju så, eller hur? Jag menar, ingen av oss här kan ställa sig upp och säga att mitt liv, det är som en rak pil upp i härligheten. Ingen av oss. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar om att lära känna honom. Som verkligen är som en rak pil upp i härligheten. Nämligen Jesus Kristus. För mig är livet Kristus. Det handlar om ett liv som är helt överlåtet till Jesus. Och sedan en evighet tillsammans med honom. Det handlar inte om en tradition här och en ceremoni där och en verksamhet här och så vidare. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om en levande, pulserande, äkta och ärlig gemenskap med Jesus Kristus. Den längtar jag efter. Jag längtar efter det, verkligen i mitt eget liv. Jag längtar efter Jesus, ta bort den här trögheten, ta bort den här segheten. Det här, du vet ju inte vad jag talar om som alltid har det, kan be i 15 timmar. Men jag i alla fall, jag upplever det ibland. Jesus, ta bort det här i mitt liv så att jag kan komma närmare dig. Och jag tror att när vi kan hjälpa varandra, när vi kan, vad heter det, sporra varandra till det här. Då är vi församlingen. Då är vi den verkliga kyrkan. Inte som är bara kyrka på julafton eller alla helgons dag. Utan som är kyrka för varandra. Där vi hjälper och stöder varandra. Ska vi få upp någon som spelar här så ska vi avsluta den här gudstjänsten. Följ mig så ska jag göra dig till lärjunge. Det ord som Jesus vill säga åt dig här idag, det är följ mig. Följ mig. Om du inte vet hur du ska följa Jesus, läs i den här instruktionsboken. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, apostelgärningarna och så vidare. Så lär du dig vad det är att följa Jesus. Jesus kallar dig till ett liv i gemenskap med honom i din vardag, där du finns. Om du följer honom så gör han dig till det som du var tänkt att du ska vara. Och det är ett lyckligt liv. Ska vi be tillsammans?